Ska vi be tillsammans. Herre, vi bara prisa och tacka dig. Tack för att du tronar på våra lovsånger, Herre. Vi tackar dig för att du är den du är. Du är frälsaren och du är helig och du är allsmäktig. Och vi tackar och prisar att du bär upp hela universum, hela kosmos. Men att du också ser var och en. Och den som bor i oss är du, är större än den som bor i världen. Amen. Ska jag bara kommentera det här med seanser också. Det är ju så här, va, att om det är en äkta seans, och äkta om det är bedrägeri i sig själva, så är det demoner som härmar anhöriga. Och det är ju så att demonerna, de fanns före de anhöriga. Så de vet precis hur till exempel avlidna släktingar låter, va? För de vet, kan härma det hur bra som helst. Och då gör de detta, va? Så att det blir stort bedrägeri, så tror man att man talar med de avlidna, va? Så det är demoner som ger information på det sättet, va? Och det är effektivt som vi att binda, men också att fortsätta att be för detta, va? Så att det blir bara ingenting, blir bara fiasko av alltihopa, va? Amen, halleluja. Men det var inte det jag skulle tala om idag, utan jag ska tala lite grann om hur det såg ut i de första församlingarna. En del saker det vet ni redan, men det finns saker som ni kanske inte vet heller om de här sakerna. Många gånger så är det ju så att man har en idealiserad bild av de första församlingarna. Och det är ju detta var att allt var så samstämmigt. Ja, det var inte riktigt så. Jag ska gå igenom de här sakerna. Dels så var man utsatt för förföljelse på olika slags. Under kejsar Neros tid på 60-talet, ungefär 30 år efter Jesu död och uppståndelse, så utbröt en svår förföljelse med kejsar Nero i Rom, där många fick lida med tördörren, och man hade ner dem i kära och tände eld på dem, alltså med kristna martyrer, va? Och sen till vilda djur på Colosseum i Rom och så vidare. Och det var mycket förföljelse. Sen kunde det komma tider då det var ganska lugnt. Men sen på 90-talet kommer kejsar Dominianus, när Uppenbarelseboken skriver, då börjar förföljelsen ordentligt igen, va? Så att man visste aldrig. Det var den yttre förföljelsen, och den känner vi ju till allihopa. Nu ska vi tala om den inre förföljelsen, som inte är lika uppenbar ibland. Och då ska vi börja med, det var ju så här, att när hedningarna började bli frälsta, och det var ju den store hedna aposteln, det var juden Paulus. Ganska kul i Guds humor, va? En sträng farisé från början, som alltså var, som förföljde judar som hade kommit till tro på Jesus och var på väg till Damaskus för att fängsla dem eller till och med döda dem. Alltså han brann av ett sånt religiöst hat. Han blir tvärtom den största aposteln för hedningar. Det är ju ganska intressant. Men då kommer det alltså från Jerusalem och till och med församlingarna i mindre Asien och runt om i Romarriket och vill att hedningarna ska iaktta Mose lag. Och det här går ju Paulus strängt emot, alltså. Som själv, han kunde alltihopa det här, va? Och vi kan, och det där är en sak som, om vi tar upp till exempel här, vi ska se, i vers Galaterbrevet 4, vers 8. Jag till och med skriver upp vad jag ska säga, förstår ni? Det här är fantastiskt. Man måste ibland driva med sig själv, va? Så att, för när ni inte kände Gud var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar. Men när ni känner Gud, eller är ni mer kända av Gud, hur kan ni då vilja vända tillbaka dessa svaga och fattiga makt och bli slavar under dem igen? Ni håller noga på dagar och månader och särskilda tider och år. Jag är rädd att det kanske ansökt med förgäves bland er. Och det menar han just att de börjar iaktta judiska högtider, alltså. de är hedningar, vilket de inte alls behöver göra. För de är hedningar. Men alltså de gick i, alltså det kom från Israel då, som ville att de nu skulle de börja med de judiska högtiderna, va? Det är ett exempel på det Paulus går emot, va. Sen har vi Kolosserbrevet. Också det står så här. I vers 36 2:16. Och då står det så här: låt därför ingen döma er vad ni äter och dricker. Eller när det gäller högtid, nybonad eller sabbat, skriver Paulus till. Och då var det han som höll strängt på det här tidigare. Han säger, ni har frihet. Evangeliet är frihet. Va? Intressant är att Nya Testamentet, 27 skrifter, 25 av de skrifterna är skrivna av judar. Så är det. Och som skriver för både judar och hedningar. Det är intressant. Men striden fanns redan från början med det här. Att man nu måste man hålla, man måste äta, man kan inte äta och dricka hur som helst. Och det är därför han säger, låt er ingen döma av detta, va? På det viset. Va? Eller hålla nymånad eller sabbat och så det. Allt är en skugga av det som skulle komma. Men själva verkligheten är Kristus, skriver Paulus. Jag ska ta upp en sak till och det är i Filipperbrevet. Hänger ni med? Ja, vad bra. Det är knappt jag gör själv. Men så är det bra. Ja, det är för fint alltså. Tredje kapitlet i Filipperbrevet står så här. För övrigt mina bröder, gläd er i Herren. För mig är det något, inget besvär att skriva samma sak till er, för er är tryggare. Se upp för hundarna, se upp för det onda arbetarna, se upp för det sönderskurna. Och det är de som kommer och säger att det här är ju rejäla tag han ger mot dem som säger att hedningarna måste omskäras. För det är det han menar här, va. Och här ser vi det, det här var en av de första kamperna var detta. Det var att hedningarna skulle inte bli judar. Att leva under Mose lag, utan de skulle leva i evangeliet. Därför att det handlar om nåd. Det här kan vi lite, va? Men nu ska jag ta upp ett helt annat som hände. Och det var så här, att i denna miljö som de här församlingarna fanns, de tillhör Romariket. Och i Romariket så fanns det olika religiösa andligheter, va? Och en av de största hotet mot de första församlingarna var egentligen det som kallas gnosticismen. Och gnosticism är ett grekiskt ord som betyder insikt. Och de här människorna som var gnostiker eller gnosticister, de menar att de hade högre insikt än andra. Och de här hade, så första århundradet så var det en kamp mot de här religiösa systemen, andligheten, va. Jag kan bara ge sådana små exempel på det. Jag ska inte göra för mycket för då blir ni förvirrade, för att det finns mycket i det här i kyrkoteologihistorien, va. Men en sak var detta. Man trodde att skapa guden var ond. Demiurgen kallas den för. Medan då frälsarguden, han var högre än skaparguden. Han visste man inte riktigt. Det var en hög andlighet, det här grekiskt tänkande, va? Överallt ihopa, va? Och då tänkte man sig att Jesus, han var inte med i skapelsen. Utan man tänkte sig att Kristus, han var den Gud som var högt över alltihopa på det sättet. Och det här är ju alltså, går ju helt emot skrifterna i Nya Testamentet. Och då är det så här, om vi läser Johannes evangeliet här, va? I första kapitlet i Johannes evangeliet, så är det egentligen, dels är det en bekännelse, men också en polemik emot de här synsätten som finns runt omkring där, alltså, på det sättet, va? När han säger så här, när han skriver så här: och då skriver han så här: ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödda sonen hade. Han var full av något så här. Ordet blev kött. Alltså vad skriver han här? Jo, att Gud blev människa i Jesus Kristus. Det är en bekännelse, men samtidigt är det polemik mot de här religiösa system, andliga system som fanns i romarriket och runt omkring och som faktiskt började påverka församlingarna i början på det sättet. Va? Och ett annat exempel på det här, det första Johannesbrevet. Första Johannesbrevet. Ja, jag kan ta det lugnt alltså, det är inga problem. Jag har hela kvällen på oss. Ja, första Johannesbrevet. Så står det så här i 2:18. Första Johannesbrevet 2:18. Då så här: kära barn, den sista tiden är här. Skriver han då. Det här är kanske på 60-70-talet. Och liksom när jag hört att antikrist ska komma så har redan nu många antikrister rätt fram. Och det förstår vi att det är den sista tiden är här. Det har gått ut från oss, men det hörde aldrig till oss. Och då står det så här i vers 22. Vem är lögnaren som inte är den som förnekar att Jesus är Kristus, att Gud har blivit människa? Det är antikrist och ande alltså. Och då säger han, det är antikrist som förnekar fadern och sonen. Den som förnekar sonen har inte heller fadern. Den som bekänner sonen har också fadern. Det här är så, och det här är också det som bekänns, men så en enorm polemik mot det här att Jesus eller var bara en andlig frälsare som kom in jättemycket på det sättet. Va? Och det gjorde att det var en kamp redan från början att sätta ner foten. Vad är det vi tror på egentligen? Och därför gjorde man kristna läror. En del de förakta kristna läror, men det är nödvändigt så vi inte ska flippa ur fullständigt i en massa andliga upplevelser som är åt alla möjliga håll. Va? För så var det då. Och det är som det står i Jobs bok eller i Predikaren, inte ett nytt under solen. Allt det här är idag också. Det kommer tillbaks. Det är som att veva på ett gammalt positiv. Alltså. Mycket av det vi kallar New Age, det är ingen New Age. Det är gammal skåpmat från tidigare än det här på det viset. Och sen hade man den synen i de här religiösa systemen att materian är ond. Materian är ond. Och människans frälsning består att hon skiljs från kropp. Ungefär som modern hinduism i Indien. Så trodde man. Så att när jag blir befriad från min kropp, då går själen och anden tillbaka till mitt ursprung. Det som är ett rent andligt pleroma, alltså ett rent andligt rike. Va? Och det här kommer tillbaka gång på gång. Nu ska jag också... Och det här... En som heter Valentin, han levde på 150-talet. Han genomförde det här systemet så att det höll på att krackelera alltså i vissa församlingar på 100-talet. Va? Men då kom alltså andra teologer och gick emot attack mot det hela. En heter Macron, inte dagens president i Frankrike, men det var en som heter Macron på den tiden. Och han menar på det att vi kan inte bry oss om gamla testamentet utan vi måste få egna upplevelser. Det är det vi ska tro på. 140 efter Kristus. Låter bekant va? Det är ju samma sak idag. Intressant va? Och det här gör ju då, det är samma sak med det. Och de här, den här gnosticismen, det är en del av det som kommer nu på torsdag här. Med seanser. Det är alltså en andlighet som egentligen inte bryr sig ett dugg om att Gud har blivit människa, att frälsningen finns där. Utan det är en andlighet som ska bygga upp människan utifrån sig själv och ge tröst fast det är ett stort bedrägeri rakt igenom. Och det här var också bedrägeri på den här tiden. Va? Macron menade då att det var så. Och Valentin han menade också det att och det fanns flera läror. Det fanns en lära som är ganska populär nu i kristenheten. Och den kommer från gnosticismen. Jag vet inte vad det är. Det kallas för ett fint ord på grekiska, apokatastasisläran. Och den läran innebär att alla blir frälsta förr eller senare. Och det är en lärare som fanns redan på den här tiden och en teolog som heter Origenes på 200-talet. Han framförde den. Han blev kättaförklarad sen på 500-talet. Men i alla fall, kättaförklarad betyder att han är utanför gemenskapen, den kristna gemenskapen. Och det är det Johannes skriver det. De kom från oss, men de var inte av oss. Därför att det han menar här också, det är de här gnostiker. De har redan kommit, de utgår därifrån. Va? Men de var inte av oss. Det börjar redan där på 60-70-talet. Va? Och det här är, alltså, den här synen, alltså, allting så återställs. Och då har man den synen, jag har pratat med vissa som tror på det här. Och det är detta att döden är inte, alltså om du inte omvänt dig före när du har dött, så finns det ett hopp för dig efteråt. Och det innebär att då finns hoppet där, alltså behöver du inte omvända dig här, va? Utan det är detta till slut, så för att Jesus har dött på korset, säger han, och hans nåd går över död. Det låter ju hemskt fromt det här, men det är total villfarelse, alltså. Det är total villfarelse. Och det här, jag pratar med pastorer, de har de här synsätten, alltså. Ja, och då fortsätter det så, va? Och hur länge kan man vara där? Ja, det beror på. Då har man inte fått full förlåtelse innan man dött. Ja, men då ordnar det sig efteråt. Och då kommer man till himlen. Och något helvete finns det egentligen inte, utan det är bara bildspråk i Bibeln. Det här är gnosticism. Det är ren modern gnosticism. Alltså man tror att man har fått insikt som står över skrifterna. Då, det är alltså precis som det var på den tiden. Man tror att man vet saker som man egentligen inte vet. Och det här fortsätter, va? Hela tiden. Den här läraren på katastas, alltså allting står. Till och med djävulen och helvetet ska bli frälst till slut. Det finns vissa avarter av det här, va? Så var det på den tiden. Jag vet inte, jag har inte hört om man sagt det nu, va? Men om man drar ut linjerna så blir det ju så. Varför tar jag upp de här sakerna? Ja, det är för de grasserar just nu. I de mest fromma gemenskaper. En av mina uppgifter som Herren har kallat mig, får ni tycka vad vill, det är att hålla på med sanningarna. Så är det bara. Folk lyssnar, det är inte min sak. Det får Herren sköta om och de själva. Men jag har fått uppgift av honom att presentera de här sakerna, va? För att vi inte ska gå på den ena blåsningen efter den andra, va? I den här tiden vi lever. Va? Och det här är gång på gång så är det detta, va? Som kommer igen upp och visar. Och vissa då säger så här också, andliga ledare. Ja, men det är ju viktigt. Vi har ju så trevliga grannar. Ja, det kan man ju ha. Det är ju ingen garanti, men de kan ju finnas. Och de är så trevliga. Men de är så snälla och fina. Det måste ju Jesus se till, säger de. Nej, säger han, gör inte det. De måste ha tagit Jesus och bli frälsta, vet du. Ja. Jag ska berätta för dig, säger jag åt den där pastorn. Va? Dina grannar är döda. Andligt. Döda. De lever själsligt och kroppsligt, men de är andligt döda. Det var det värsta jag hört, sa han. Ja, du, läs Bibeln, sa jag. Det är inte jag som har hittat på det här. Men alltså, det står i Guds ord. Alltså, därför är livet, jag ska ge liv, säger Jesus. Och döden har ingen makt över. Observera, döden är ett tillstånd och en makt också i Bibeln. Det är inte bara att man dör kroppsligt, utan döden är också är också en makt och en fiende på det sättet. Va? Och sen har jag en annan vision av det hela då. Och det är ju detta, va, att jag kan inte tro på, det var en kvinnlig pastor, så jag kan inte tro på en Gud som dömer människor till helvetet. Nej, så problemet är att det är Jesus som säger de här sakerna. I samtliga fyra evangelier. Och han är kärleken dessutom. Han är nådefull och barmhärtig, men han är också sanningen mitt i alltihopa. Ja, det kan inte jag tro på. Ja, då har vi inte samma Gud vi tror på, säger jag. Så är det. Man måste ju konstatera. Man menar, en bofink kan inte se ut som en gråsparv. Det är ju två olika sorters fåglar. Och så är det i skapelsen, så är det också andligt, vet ni. Så är det. Så jag går in på två moderna gnostiska saker. Det är så här va, att det var så här att när man anser att ett ofött barn inte är ett barn, det är gnosticism. Alltså ett foster inte är ett barn, utan det kan man ta livet av. Va? Det är gnosticism. Alltså då sätter man sig, det finns ju kristna som menar att vi måste ha abort. Tyvärr så är det de som säger det. Och det är detta, då menar man att det som står här, att jag såg det ännu från moderlivet, som Herren säger till profeten Jeremia. Va? Och när Maria och Elisabet kommer så spritter Johannes döparen till i Elisabets livmoder. Därför hon säger, nu kommer min herres mor, alltså Jesus kommer där. I Marias livmoder. Då spritter barnet till i glädje i Elisabet. Bara det är två exempel på. Och från födelse, konceptionen, när spermen kommer in i ägget, så är det en ny människa. Så är det biologiskt, naturvetenskapligt och utifrån Bibeln. Men, och så sitter alltså Kristus, ja men man måste ju tänka på moderns liv. Ja, det är klart man ska göra, men man ska tänka på det ofödda barnens liv. Det var intressant här om veckan, så kom det några forskare fram på att man får inte koka kräftor. Vi lever ju i ett land där man silar mygg och sväljer kameler, så är det. Jag bara konstaterar. Man kan inte koka kräftor, för de lider om man kokar dem. Och det är klart, men det går fort över kan jag säga. Jag har själv varit med att koka kräftor, så är det. Ja, en gång i tiden. Men det kan bli straffbart om man gör så. Jag vet inte hur de ska kolla det, men en annan sak. Men det är ingen forskare som har kommit fram till att ett ofött barn lider när man aborterar och fosterfördrivning i livmodern. Det har man inte kommit fram till. Va? Alltså 30 000 ofödda barn dödas varje år i det här landet. Och sen sitter myndigheterna och funderar, vad ska vi göra? Det är så lite få barn som föds. Jag och dag yxskaft. Det går då också, vilka myndigheter vi har, va? Då säger jag, pratat med några då, inom bön, ja, vi ska be för dem, men man måste säga sanningarna också. Det är först då, om inte vi tar utifrån Guds ord sanningar, då, vad blir då? Ja, då säger jag, det går bra ändå. Nej, det gör inte det. Vi måste tro på vad Jesus och Paulus och vad författarna här genom den helige andes kraft och smörjelse har skrivit. Det är det vi måste gå på, inte vad den här världens människor håller på med hela tiden. Ett annat gnosticistiskt inslag, det är ju hela Pride-rörelsen. Och det är intressant, fast det står att i första Mosebok, han skapar inte man och kvinna, så nu kan det vara så olika kön och så vidare på olika sätt. Och kristna är också med i den här. Det är också gnosticism. Alltså då anser man har en insikt som är större än Guds ord. Det kommer tillbaka hela tiden det här, va? Problemet är att hela Pride-rörelsen är en del av det politiska etablissemanget i Sverige idag. De är en del av det, ihop med statsministern dessutom. Så här ser det ut alltså. Och det är gnosticism. Och när biskopen av Rom, eller påven som han heter, och vad heter han? Skarabiskopen Åke Bonnier, står och säger att alla religioner leder till samma mål. Det är total gnosticism alltså, rakt igenom. Det är alltså att man tror att man har större kunskap, och så lider man av humanismens ande som kommer från djävulen. Som för hela tiden på det viset. Så vi måste hålla oss till Guds ord. Inte bara de här vackra löftena här. Jag vet, det var så jag kom på någon. Vi stryker under alla vackra löften. Jag säger, ja, men det blev inte så mycket understryket, säger jag. Du kan väl stå och stryka under allt som säger, om ni inte följer det här så kommer jag ta hand om er, säger Herren, straff och så vidare. Stryk under det här, men det är inget roligt. Nej, så ja, det är det inte, men det står där. Och det här är också, vi har ju ett exempel på det här. här i Vetlanda så delar man ju ut det här, den här bibeln som de här tyska ungdomarna var här. Men prästerna i Västervik, de reste med ragg för alltihopa. Och skrev att vi kan inte ställa upp på det som står i boken. Det så med helvetet och djävulen. Och så var det fel människosyn. För att i boken står det att människor måste omvända sig, synda förkrosselse och ta emot Jesus. Det kunde inte de ställa upp. Nej, för de lider humanismens ande, prästerna i Västervik. Så är det. Det är bara ett exempel, va? Och gång på gång så kommer det här tillbaka. Det är gammal skåpmat tillbaka. Ja, men vad ska vi göra då? Ja, vad skriver den kära? Och sen har ni en annan förkunnelse som är idag. Det är den fullödiga nåden. Du behöver ingen omvändelse. Det är bara nåd alltihopa. Helgelsen har man avskaffat. Efterföljelsen, lärjungaskapet, offret är avskaffat. Nej, säger jag, har hört många gånger säger man så här. Ja, men du är älskad precis som du är. Ja, det är. Men det innebär också att jag måste omvända mig. Om jag lever i synd måste jag bekänna synden. Det är så det handlar om. Annars skulle Jesus, där han gång på gång säger något fariserna till sig, omvänd er. Och Paulus skriver till församlingen att ni måste leva i helgelsen också. För att inte tala om Hebreerbrevet i Bibeln, va? Nej, säger de, det är bara du kan vila i nåden. Och du kan vila, sök tröst i nåden bara. Du kan sätta dig i en stol och bara vila i nåden. Vet du vad det här är? Det är villfarelse. Heresi. Det leder människor till helvetet. Om det inte är omvändelse. Varför skulle jag på med evangelisation och mission? Därför att Jesus har sagt det. Han har gett en befallning att vi ska hålla på mission och evangelisation. Så att människor blir frälsta och kommer bort ifrån vredesdomen. Guds vredesdom alltså. Därför ska vi hålla på det sättet. Om och om igen. Överallt i världen. Det är inte så att det ordnas alltid sist. Det blir inte så. Och det är på den här sidan graven vi behöver ta emot Jesus och inte efter har vi inga garantier för någonting. Men här handlar det om hela tiden, va? Vad skrev Paulus i första Korintherbrevet för någonting? Ni tror att jag är upprörd, men jag är ganska lugn. Vänta att jag blir upprörd. Fråga min fru. Nej, men fan. Så här står det i första Korintherbrevet 1:18. Det är det här det handlar om. Alltihopa. Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Där sitter det. Det här det handlar om, det är korset alltså. Det korset är någonting som skiljer agnarna från vetet hela tiden. Antingen går man in under korset och bekänner detta så att man blir räddad och frälst i Jesus Kristus. Eller också så lever man i dårskap. Det står skrivet, jag gör slut på det visas visdom och förkastar det förståndet förstånd. Vad är det visa, vad är det skriftlärare, vad är den här världens debattör? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Ja, så är det. Jag har gjort allt upp till dårskap. Vi är bara värre och värre. Jag ska säga, gläds när det blir värre. Det är för att det är han som gör det. All den här världens visdom, det blir bara dårskap alltså. Hur mer och mer det blir alltså. Till och med man får inte koka kräftor. Det är bara dårskap alltihop. Som ett exempel, va? När världen inte inom sin visdom lärde känna Gudans vishet beslöt Gud att genom den dårskap vi får kunna frälsa dem som tror. För det är en dårskap med korset, va? Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi predikar Kristus som korset för judarna stötes, för hedningarna en dårskap. Men för det kallade både judar och greker predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Så ligger det till. Det här är sammanfattningen av evangeliet som står här i första Korinthierbrevet. Och det är det som är. Och sen får vi ta emot hjälparen, den helige ande som fyller oss med vishet. Och som fyller oss med handska. Och vi får en personlig relation med den levande guden Jesus Kristus. Alltså, en personlig relation. Inte bara sitter i huvudet utan både här och där. I hjärtat och huvudet, va? På det viset. Och det är det handlar om, va? Hela tiden. Och det är det som kommer vara den största stötescenen och dårskap för alla människor som inte vill tro. Så är det korsets budskap. Och inget annat. Inget annat. För Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Den som tror på mig ska leva, men än dö. Och det är ingen kommer till fadern utom genom mig. Klarare än så kan man ju inte uttrycka det hela. Antingen tror man på det eller så tror man inte på det. För det handlar om tro respektive otro. Va? Och inga annat. Ja, Herre, vi bara prisar och tackar dig. Vi tackar dig, Herre, för att du bevarar dem som vill tillhöra dig. Och du fyller oss med den heliga ande, smörjelse och kraft. Så att vi kan vittna om dig mitt i denna vrånga och dåraktiga samhälle som vi lever i. Så att människor blir frälsta och kommer till kunskap om sanningen. För du har själv sagt i ditt ord, du vill att alla människor ska bli frälsta och bli kunskap om sanningen. Och nu ber vi det här att det får ske. Och vi ber att det blir en stor seger på torsdag nu. I torsdag kväll i Vetlanda. Så att människor kommer till tro och blir frälsta istället för att lyssna till några falska budskap. I Jesu Nazaret ber de blåst med skydd i tankar, ord och gärningar till ande, själ och kropp. Vi bara ber om detta nu. I Jesu Nazarens namn. Amen. Tack Jesus.